Välkomna till det här samtalet. Jag sitter här med två legendarer i Tylösands nattliv. Natt-Janne, Janne Larsson, och Lasse Granat, som ju grundade Beach Club. När du tänker tillbaka, Lasse, på din tid i Tylösand, jag vet att du har ett tidigt minne som kanske slog an det här att du ville jobba med nöjesliv.
Jag jobbade i disken när jag var jätteung, eftersom min pappa sålde kassaapparater till hus, så fick jag jobba där på sommaren. Jag var nog inte gammal nog. Men då har jag ett fantastiskt minne, en helg när Hepstons bodde på hotellet och de hade Cadillacs och Sven Ingvars orkester, de hade mäsor, fina kabbar, sådana här. Och knäppuppgubbarna hade gamla rostiga Volvo och de var allihopa. Sen på natten så skulle de ha efterfest, de här ihop, nere på, det gick lite rykte och sånt, och nere vid badgarderoben där livredatornet är någonstans nu. Och då personalen på Tyllehus använde oss diskare till att bära ut en massa öl och grejer genom Bellmansalen, fick vi smyga ut dem där som de skulle ha på de här festerna. Och då blev vi ju nyfikna sen på natten, sen när vi hade jobbat färdigt, så gick vi ju ner och satt oss som småkillar och tittade på de här. Eller när de började spela gitarr och sjöng. Och de var ju artister, de var ju makalöst fina. Och det har ett särskilt minne, det var Lars Ekborg, kom jag ihåg. Att jag visste att det var Lars Ekborg, det kan jag inte förstå nu. Men det, han gick ner och doppade huvudet och sen så la han fram en riktig Elvis-låt. Och sen sjöng han Elvis-låta, helt makalöst, fantastiskt. Det var kanske därför man började i nöjeslivet själv.
Kommer du ihåg den här också, Janne? Den här? Nej. Det var mycket artister som
ja, bodde på. Jo, det var ju. Alla artister har ju bott där någon gång. Jag lyckades slarva bort Lillbabs tvättning i tiden. Men
det var inte så poppis, eller?
Nej, det var alltså turnétvätt. Alltså, så, men vi fick skicka efter, så att det var bara att det var försenat.
Okay.
Så det skickade till Varberg, så hon fick sina kläder som hon skulle.
Var det någon artist där som betydde mycket för dig som du fick träffa?
Jag har faktiskt träffat, och nu är det ingen som ni har hört talas om, Dizzy Gillespie.
Nej, men man har
det är
hört
den största jazz-trumpetaren genom tiden, eller en av dem i alla fall.
Det var ju vi som hyrde ut till han ju.
Ja.
Och i vårt
bit. Ja, han var ju där ju. Ja, det stämmer ju. Så att det är en riktigt stor person alltså.
Och hur kändes det då när han kom in?
Nej, det var lite impad blev man ju faktiskt.
Vad tänker ni på när jag säger Tylösands nattliv, om vi börjar med dig?
Då tänker vi från början på 60-talet, så var det ju väldigt lugnt. Inte mycket hände. Det var dans uppe på restaurang Tylehus, och de var ju därifrån 12. Och innan det så var det ju koppartältet, baren med Sam Samson som var stor orkestledare som spelade där. Och där avslutade man kvällen. Och åldern på publiken var... Ja, nästan som jag är nu, men kanske med en viss överdrift. Utan det var ju inga ungdomar alls. Utan det kom senare. Och det ska vi väl komma fram till vem som tar dit dem.
Ja, just det. För det är Lasse Granat som tar dit ungdomarna till Tylösand, eller?
Ja, det får man väl. Man är väl den skyldige. Jag har hittat en gammal utredning som miljö och hälsa hade gjort. Jag ska inte berätta vem på miljö och hälsa, för hon är politiker idag. Och... där får vi reda på precis vad vi har gjort och vad vi har skapat och allt elände som vi gjorde. Men samtidigt så blev det ju ett lyft för hela Tylösand.
Men hur kom det sig att ungdomar började söka sig ut dit?
Det var ju från att hela den här kulturen som ändrade sig från att man hade dansband och allting, så kom ju den här discoeran som ingen av oss som började starta det fattade vad det skulle bli av det. När folk frågade oss så trodde de det var en bandspelare och att vi sålde lite öl bara. Men det växte ju snabbare än vad vi anade själva.
Från början var det väl nästan bara en bandspelare. Alltså det var bara, sen blev det ju DJs alltså, som drog folk själva, ja. Deras namn. Men jag kommer ihåg, när du kom så kom ju ungdomen, så det får du ju ta på dig faktiskt.
Ja.
Men om vi är kvar i 60-talet en stund. Janne, du började 62 som piccolo. Det är ett jobb som knappast finns längre. Vad gjorde du?
Det var att man kom på morgonen klockan 7, så började man med Båstad skor. Alla satte ut skorna i korridoren och så gick man och samlade in dem. Skrev man krita under vilket rum det var. Och jag skulle vilja se det hotell idag där man sätter ut skorna och de är kvar på morgonen. Det tror jag är väldigt svårt.
Och hur lång tid tog den här operationen då? För det är ganska många skor.
Ja, det var väl olika. Det var ju sommarhotell så att det var ju inte så där jättemycket. Ja, okay. Men de skulle ju vara blanka så det tog ju någon timme kanske. Sen gick man ner till bageriet och hämtade färska vin och bröt till frukosten.
Okej.
För det var mycket som åt på rummet på den tiden.
Och detta var varenda dag?
Som ja, man jobbar ju. Ja, 6 dagar jobbar man ju.
Mm.
Men det var skoj, man träffade mycket roliga människor. Så, ja, det var, man tjänade bra då också, alltså, fast man knappt hade någon lön. För att på den, alltså, man gick man hämtade tidning till någon, så fick man en femma. Det var ju mycket pengar då ju.
Mm. För det var lite av den här, det var en societet som hängde på Hotell Tylösand.
Det var fortfarande en societet i stor utsträckning. Det var liksom, ja, linnebyx och blå klubbkavaj och stråhatt. Och
kappar eller de.
Ja, det var ju så mycket pengar man har tjänat på honom. Ja. Alltså, för han var ju
han
så.
Han var givmild.
Ja, extrem. Ja. Han var inte givmild, han var extremt givmild alltså. Ja. Så att det var ju.
Okej, så det var företagsledare och ägare och kanske även utländska gäster som hängde där på
den tiden? Ja, jag kommer ihåg de norska skeppsredare som var där och det var mycket förmöget folk då ju. De var ju onassisklass va, så att han var ju, såg ju upp till dem ju.
Mm.
Och det var ju någon som han till och med hade egna möbler med sig.
Men vadå, så att han eller hon hade egna möbler med sig och inredde hotellet?
Ja, ställde jag ner som de ville ha det. Så att, ja, nej, det
hur länge stannade de då?
Vad sa du?
Hur länge
nej, men det jag kan inte säga exakt, men det var ju flera veckor som de här stamgästerna låg där.
Mm.
Det var ju många konstiga. Vi hade ju en som, han bara, att det hade blivit, man säger väl idag, skulle han ha sagt att han var dement. Men han blev väldigt förtjust i alla kioskflickorna där borta, du vet, för Fagels kiosk. Och så han gick ju dit varje dag och skulle, alltså han var ju 65-70. Så gick han ju dit och skulle prata med dem och flöta med dem. Och han hade alltid med sig sin hustrus juveler som han gav till dem, va? Och sen fick hon ju gå och hämta dem, eller visst, alla visste ju om det, va? Men det var lite stökigt. Olika sorters människor.
Ja, det får man ju säga då. Och sen berättade ni innan att det fanns polisstation och... Ja. Det känns ju lite surrealistiskt nu, med tanke på också att det var inte så mycket...
Det hade behövts mer.
Jag tänkte precis så.
Då behövdes det ju inte, va? Nej. Men nu skulle det kanske... Ja,
men varför man hade man det då?
Nej, jag kan inte svara på det faktiskt.
Vad gjorde polisen då?
Nej, de gick ju möst. Sorts... Det var ju aldrig något.
Nej, men de gick...
Det var ju haj. Så här, ja. Det var ju sånt där som man ser från såna här...
Ja, lite så gated community-känslan.
Ja.
Om du tar... Gamla Carlsberg som vi hade gjorde disco och sen det var ju som badhotellet. Det var ju samma som bodde där hela sommaren och blev servade och fick mat och gick ner med sin badrock och badade. Och det var ju hela den...
Men någonstans så såg du och dina kompisar då, ni var ganska unga, ni såg att här kan vi dra hit en yngre målgrupp och starta diskoteksverksamhet som var ganska nytt.
Det var det. Vi hade ju startat i stan och hur vi kom på, jag tror att vi kom på det på Mallorca där vid Plaza Gomila en gång. Där var något Titos eller vad det hette och där var en jättekö. Så ställde vi oss i kön och så kom vi in där och så plötsligt var det 1000 människor, en som stod och spelade. Då tänkte vi, då gick vi i folkparken på den tiden, där var ju 3 band och byttes om och tog 2 timmar innan de hade packat ihop. Då tänkte vi, det måste väl bli framtiden.
Uh-huh.
Och så började spelade jag fotboll i Halmen, så fick jag den här lokalen på Storgatan, gamla banklokalen, alltså jordbrukskassan, för han var ordförande som hade varit bankdirektör Björnfors, va? Så vi fick den på ett sånt rivningskontrakt och sen öppnade vi där det, och sen gick det ju bra och då hade de öppnat Carlsberg samtidigt, de här killarna från Stockholm. Men Leif Öberg ägde ju huset där. Och de blev lite ovänner. Så att han erbjöd ju oss att ta det nästa sommar därpå. Då. Och då var vi ju där några år. Och sen stod direktör Sendi på utsidan som drev hotellet.
Mm.
Då, där du jobbade. Mm. Då stod han med sin räknare där troligtvis. För sen erbjöd, och då var det ju tomt det här. Alltså det här
ni hade allt folk.
Ja,
allt
det,
folk
var man tömde ju det här gamla värdshuset på det här där de satt och vispade lite så här. Och,
alltså något jazzband då? Som
nej, det var utländsk band. Ja, Sandro Angeni.
Ja, Sandro, jag glömde aldrig.
Ja, men de var bra.
Det. Ja, men det var ofta.
Men det försvann ju allting.
Så att, men sen var det ju det att han flyttade ju ner, man kan säga natt i natt, till det som är Leffes nu.
Ja, för det stämde ju bättre.
Ja, det stämde ju bättre. Där.
Och så fick vi ju erbjudandet, jag och Lönnefors. Han var ju... slutade Bruno Broberg, för att då började han med ta sin fossarsmäkleri ihop med sin lillebrorsa där, Bernie.
Många sköna hamstarnamn nu.
Ja. Men ett av man, du, som du nämnde, man måste komma ihåg också när man pratar om till exempel, det är ju Torsten Senje.
Fantastisk människa.
Utan honom så hade det inte funnits ett skit idag.
Nej.
Är det så?
Nej.
Ja, det är det. Du sa, han gillar säkert inte din diskomusik. Nej. Men han insåg att han behövde det, va?
Ja, och,
och sen så byggde han badet, va? Och det var förutsättningen. Annars hade du inte stått kvar.
Nej.
Så det var livsviktigt.
Ja, de gjorde ju det här stora. De gjorde två stora. De byggde ju
det här stora.
Och sen rev de åt.
Ja, just det. Men det är intressant om man tänker rev åt. Att sen, han hade ju förslag på att bygga 6 våningar. Låta det vara. Där kongressen är nu. Aha. Högt hotell.
Han skulle...
Tänk vad det hade sett ut, va?
Ja.
Men det var kommunen.
Ja, han skulle bygga ett likadant som Maritim i Travemünde. Ett sånt
sexkantigt där.
Som att alla skulle ha utsikt. För då såg du ju stan och allting. Mm. Alltså,
det hade blivit jättefekt.
Gigantiskt.
Ja, alltså. Det hade varit enastående.
Men kommunen sa nej till det här bygget då?
Ja, det var många som protesterade där ute.
Alla protesterade.
Ahlgren har protesterat mot allting.
Han
blev rätt snäll med åren.
Jo, det blev han med annan. Han ringde alltid till mig när det blev fyrverkerier, va? För att han hade någon hund som, och jag kunde inte hjälpa det.
Så det var verkligen ett community. Man kunde komma dit, bo där hela sommaren egentligen.
Ja.
Och sen stängde hela Tylösand i princip.
Precis. Det var ju så att det fanns ju inte så mycket på vägen ut.
Nej.
Det var ju knäbelstopp. Sen var det ju bönder i landet. Det började inte byggas fram på 60-talet.
Nej.
Så att det var ju...
tomt hela vägen.
Ja, det var ju så faktiskt.
Men det fanns en egen taxiservice i Tylösand också.
Ja, Kuno Göranssons taxi. 30 000 var det någon hade, va?
En nummer.
Ja.
Undrar vem som har 30 000 nu? Det
nej, jag vet inte.
Men hur tog sig ungdomarna ut då på den tiden när du började mitten av 70-talet?
Ja, det var ju mycket buss. Men grejen var ju också att det var mycket tidigare. Vi öppnade ju... på 9 på kvällen, va? Och där var ju folk från klockan 7.
Mm-hmm.
Så när vi sen hade öppnat Beach Club och det här så där var ju, alltså hela berget var ju fullt av folk redan klockan 7-8. Då satt och då var det ju liksom förfest eller vad de gjorde. De satt ju inte bara och tittade på utsikten klart eller, utan men de satt där bara i nät för att kolla kön.
Uh-huh.
För de visste att när kön blev för stor då blev det slut. Så kunde vi inte släppa in fler. Så när de märkte att kön började växa, va, då hoppade de in.
Ja. Det var ju lång kö.
Kön var ju förbi till hus. Alltså entré. Vi var ju tvungna att svänga den där för sen. Alltså, annars hittade de inte in.
Men sen var det ju lika om att sluta då på Leffes eller Natti. Alltså, att det var kö långt upp i backen.
Ni fick ju den se.
Nej, bus. De hade ju bus med släpvagn också då ett tag.
Vadå med släpvagn?
Alltså en extra vagn som de hängde på där bak.
Jaha, men vad...
Som drog alltså, ja. Det gillar väl inte Trafiksäkerhetsverket idag.
Nej, jag tror det hade varit lite
nej,
problem.
Nej, men det var ju...
Men när stängde ni? Om ni öppnade 9, när fick de gå hem?
1.
Okej, så det var lite tidigare då.
Och sen...
Sen blev det 2.
Så hade nattklubben 2, va? Så då gick ju de äldste... Tog ju sig in på nattklubben. Och vi sopade berget, jag och Lönnefors.
Ja.
Vi var tvungna att sätta stero på taket och gick ut och sopade när vi hade stängt hela berget.
För att det var så mycket båtar där?
Ja. Bara en enda glasbrit. Man kom hem kanske sen på natten när man var färdig och sånt. Så ringde 7:30 så ringde telefon. Då visste man att det var mer glas. Då var det sen som hade kommit ut. Då bara ringde han. Det är mer glas, och så la han ur.
Och då fick ni åka in igen?
Ja, bara köra ut och sopa väck. Men Jag tyckte det var rätt. Mm. Det är det jag retar mig på i stan och sånt idag. Jag som åker runt och är uppe månader. De som skapade ska ju ta hand om det. Mm. Det var, ja. Det skräpet hade ju inte varit om inte vi hade haft diskoteket. Nej,
så. Och dessutom så tjänar ni ju en del pengar på det också. Så man kan ju tänka sig att ni hade ju råd att göra rätt för er sen också.
Ja, precis. Men man jag menar, hade det varit idag va, så hade man ju haft några som kom och städade och gjorde det och liknande. Men bara, vi hade ju öppet de här 5-6 veckor. Det var ju mycket längre. Vi hade ju, jag tror att vi började redan sista helgen i maj eller något sånt. Och sen hade
ja,
vi bara
hade, helger. Ja, men då hade ni bara helger.
Hade bara helger, ja. I början då, till vi kom till midsommar eller till vår kanske slut skolan. Sen blev det väl onsdag, fredag, lördag.
Halmstad var ju väldigt uppdelat då, för att när skolan slutade så dog allt nöjesliv in i Halmstad. Och allt flyttade ut till Tylösand och i viss mån då Östra stan ett par år innan de började igen in i stan.
De första åren som vi hade där ute, då hade vi ju Kirstemunk i stan. Och så hade vi Karlsberg i Tylösand. Och då stängde vi ju stan och öppnade där ute. Ja, ja. Så vi flyttade ju med vår stampublik. Så då var det ju 300-400 som flyttade till Tylösand. Så det var väl så det kom igång egentligen till Tylösand, att vi hade ju en stor publik på Storgatan. Jag kommer inte ihåg mycket byggt där. Men en stor del av dem, när vi öppnade Tylösand då för sommaren, då flyttade de dit också. Så det var väl det som gjorde att folk började röra på sig till Tylösand igen, utan att vi förstod det.
Beach Club hette det ju sen då i Tylösand. Ja.
Alltså först var ju ett par år var det ju natt i natt där uppe. Där de hade då liksom varieté och, ja. Och till och med något så till sen som striptease hade de ju då på sommaren också. Ja. Så det var ju ett par år och sen så blev det ju Beach Club.
Men striptease, det måste man ju fastna lite i, för det känns ju oerhört otidsenligt om man skulle jämföra med idag. Ja, hur kommer det säga att det var en societetsmiljö?
Det var ju då de höll på att ändra det hela så att de skulle få en ny publik. Så, nej, jag fattar inte det heller idag, va? Men då tyckte jag, det var en del.
Var ni där, handen på hjärtat, var ni där och tittade? Då,
jag tror han Piccolo var det. Nej, jag var ju inte.
Jag kan tala om att de bodde där jag jobbade, de stripporna, så att det var ju de som försökte följa efter dem, till och med klättra upp genom fönstret och sånt, alltså som inte fattade skilja på saker på sig.
Så då var du som nattportier?
Då har jag tvärtom liksom skyddat dem i så fall.
Du har ju varit fantastiskt alla de åren. Du måste ju ha en historia som kan
men det är inte alla, det är inte alla som kan berättas.
Nej.
Nej, det förstår jag. Men du var, Janne, du var på hotellet mellan 62 och 2007.
Ja, det måste det ha varit 2007.
Det är en väldigt lång tid.
Ja.
Kan man med några ord beskriva de största skillnaderna i evolutionen av hotellet till exempel?
Ja, alltså som jag sa först då, det gamla, det försvann ju bara efter ett eller två år. Och sen så kom ju, när ungdomen kom, det är ju Lasses förtjänsta, så blev det ju helt annorlunda. Och ett tag då hade vi ju mycket de här Stockholmsdisk, jeansk, de som sålde jeans och de där, och Göteborgs diskjockey var ju ofta nere också och bodde där ju. Jag tror till och med att det sägs att maskeradligan här bodde där ett tag också. Men det,
ja, alla ja, de här diskåkarna som de hade i Stockholm, ja. Ola Hammarlund och de här, vad heter han den andra? Han med Mackettan där, Mustangen och sånt. Vi hade ju alla de här diskåkarna, plus att vi hade ju mycket diskåkar utifrån. Och vi hade ju Tony Prince och de här. På Radio Luxemburg. Mm.
Så det är egentligen det som Swedish House Mafia och de gör idag. Ja. Det gjorde ni redan då. Alltså ta in
precis.
De hetaste. Ja. Men det blev inte så att det steg dig åt huvudet alla sen. Du är ju väldigt ödmjuk idag, men jag vet inte hur det var då. För du blev ändå, ni blev otroligt populära. Och nattklubben också.
Jag tror inte vi fattade det själv.
Mm. Vi har ju inte umgått sådär, men vi har ju träffats genom åren hela tiden. Och jag kan ju säga att vad du säger, du har ju aldrig varit kaxig på något vis, utan du har alltid varit en bra kille liksom. För du har ju haft chanser kan man ju säga, i och med att du är lite kändis i stan får man ju säga.
Ja, men och sen är det ju, jag menar, vi fattade ju aldrig det själva. För det var ju så här, jag menar, alla myndigheter började ju undra vad vi gjorde. Vi hade tre jaggor som stod utanför E-Type-cabbar utanför Karlsberg och
Det var egna bilar eller?
Och jag hade, ja visst, och vi hade Porsche. Och så bodde vi ju på Norrbanegatan där i några billiga lägenheter. Men jag kommer ihåg när
men ni satsade allt på bilarna då?
Nej, men de frågade alltid hur vi kunde ha sådana bilar. Men man hade ju ett ganska enkelt svar. Vi bodde i vår lägenhet. Vi jobbade alltid. Midsommar, nyårsafton och alltid. När andra gjorde åt pengar, då tjänade vi pengar.
Mm.
Så vi gjorde ju aldrig. Vi kunde göra åt på dagen. Det var ju äta lite lunch någonstans. Och sen resten så var vi ju där och städade och sopade och byggde om och... Mm.
Vi gjorde mycket själva.
Vi gjorde allt.
Därför hade du väl också en dragkrok på din Porsche?
Ja, precis.
Det är nog en av de få som har haft det i Sverige.
Ja.
Det är så roligt när man såg...
Körde 26 000 mil med den.
Så roligt när man såg den köra till Sandsvägen med en massa jävla skräp
i ett släp
efter Porschen. Ja.
Nej, om du frågar om de största förändringarna på sikt så är det ju det att det är inte bara året rum utan det är alla dagar, va? Jag kommer ihåg att när de skulle försöka måste ha varit på slutet 70, början 80. Och ha öppet på fredag, lördagar. De öppnade nere på Leifs då, alltså natten. Mm. Men det kom ju aldrig någonting. Folk. Det gick inte, det var tomt alltså. Om det inte råkade vara någon liten konferens. Men det var inte ofta det heller, va?
Mm.
Så att det är ju det här med spa.
Ja.
Alltså, och konferens, nu är det 7 dagar i veckan.
Mm.
Ja, konferens har jag varit med länge, men det har ju också ökat. Va?
Mm.
Så att det är det som är skillnaden. Va? Att det alltid är folk.
Men det måste vara häftigt för dig som har varit med om. Från att man till exempel bara hade telefon, en eller två telefoner i receptionen. Och var det någon som ringde så fick du gå upp till vederbörandet.
Ja, allra först. Ja, jag hämtar på rummet och så. Men sen hade vi ju då hade man ju växeln. Ja, då hade man ju den då.
När man drog
växeln. När de började få på rummet så skulle man stå man ju där och koppla.
Då var det ju sladden man drog på
Peter. Så vi kopplade in det till rätt
ja,
rum.
Ja, ja, ja.
Det var ju kul att göra dem fel.
Ja, det är klart. Det kan jag tänka mig att det tyckte var roligt.
Ja.
Det hade inte Elisabeth Haglund gillat idag, kan jag säga det.
Vi hade inte fått vara så länge.
Nej, det tror inte jag heller.
Hon bestämde ingenting när jag var där.
Nej, det är bara hon nej, nej, nej. Lite bättre idag.
Är, men... hon är ju, räknar ut, hon måste vara min sjunde direktör. Henne lyckades jag inte slita ut. Alltså. Och de andra slet jag ut.
Ja.
Ja.
Men, och det var också Telegraf som jag inte ens visste vad det var. Men,
nej, nej, nej.
Men det var att när man, idag så skickar man ju sms. När
ja,
det är någon,
ja.
Någonting med
då skickar man telegram.
Ja. Så det satt alltså folk och skrev ut dem?
Ja, ja.
På hotellet.
Ja. Ja, nej, alltså det var ju
ett eget företag.
Ja, ja, det var ju Televerket alltså, som det heter då, Telia säger man nu, eller jag vet inte vilka man har gått ihop med den senaste veckan.
Nej,
ja, nej, men det var ju så alltså.
Mm. Och sen när vi började komma in på 80-talet, vad hände då med nattlivet i Tylösand?
Det man kan säga då, det som hände i Tylösand ju när vi då flyttade till värdshuset som vi då kallade det. Och de andra tog över gamla Carlsberg. Och då hade ju Carlos öppnat också. Så att då var det ju alltså hela den alltid, det var ju helt tjockt med människor mellan de här två. De sprang ju mellan de här ställena och visste inte vilket de skulle vara på och liknande.
Men nu kommer det sig att det inte är så riktigt lika idag. Vad tydligt sant hetare på den tiden eller?
Lasse
Granat pekar på mig.
Ja, ja, ja.
Oss ungdomar, var det så du menar?
Nej, men man... Dels så var det ju att tiderna... Jag tror att den stora skillnaden är då att man har ändrat tiderna. Va? Att man... I Stockholm, det var populärt. Man besökte här också, eller sista åren, att man... Alla ville bara öppna senare. Och så blev det 10:00 till 14:00 och sen blev det... 10 till 3 och då börjar ju folk komma 11:30 och 3.
Ja.
Och som Tylösand är nu kan jag inte allt längre. Men alltså på nattklubben och sånt, va, om det inte är de här dagarna när det är bombat, så kommer ju inte folk från 10:30, 11:00 och så åker de därifrån igen vid 2:00 och åker på något ställe in i stan. Va. Så att allt det där som att folk var på Carlos innan och käkade och allt sånt där, det har ju försvunnit ju.
Men Leffes eller Natti då, ja. Det var väl ett av de hetare ställena en period då, måste det varit på 80-talet. Eller, ja.
I hela Sverige?
Ja, hela Sverige.
Det var, vi blev valda till...
Det var ju mycket, alltså, man säger det.
Jag tror jag har såna här hemma 3-4 somrar som vi, Beach Club, blev vald till sommars bästa sommardisco i Sverige. Ja. I Sverige alltså.
Så det var hett.
Så att det var...
Det var konstigt att du inte blev kaxig.
Nej. Jag har inte hemma. Frugan själv på mig, hon säger att typ den här gamla Halmstad, de här har varit på mig alla år att vi ska göra nytt. Och jag bara glidit alltid.
Ja.
Men det är ju häftigt. Det är en häftig historia ni har ju. Som har påverkat mig, väldigt många människor. Det måste ju vara många, mina föräldrar exempelvis, som har träffats på Beach Club eller Natti Natti.
Ja,
ni måste höra massa sådana stories när ni...
Men det har man ju fått uppleva. Jag har bland annat upplevt det på Salt. Jag och frugan kom cykla ut och skulle gå på Salt. Och när vi kom på Salt där så var det ett långbord där som satt och käkade. Och när jag kom in så började de bara skrika och gjorde vågen. Då är det sådana människor som är gifta idag och har barn och som träffas någon gång då och då på sommaren. Bor kanske utomlands och de har träffats på Beach Club. Så just, och det har varit deras, det har liksom varit deras grej.
Kan man bli lite blödig då, nu när du har blivit lite äldre?
Ja, kan man nog bli. Man blir inte kaxig i alla fall, utan man blir rätt ödmjuk.
Sen kom ju då 90-talet, och i mitten av detsamma så tar ju Björn Nordstrand och Per Gessle över. Hur påverkar det dig?
Ja, alltså företaget påverkade, för att det var ju, resor tog ju lite ut pengar innan. Utan nu blev det ju ordentlig satsning och ordentlig investering. Va? Så att det var ju väldigt nyttigt. Så det tror jag. Sen förlorade vi billiga personalresor på att resor försvann.
Men det kan man leva med, kanske.
Ja, det var det.
Det var väl lite långt ifrån att det hade blivit en annan hotellkedja som hade köpt det.
Ja.
För Halmstad och kommunen och allihopa. Det var ju bingo att det var Per och han som köpte det. De har ju investerat alla sina pengar, än att det är troligtvis de sista åren har de kanske börjat. Men de har ju varit fantastiska. Men det är ju också deras hemstad. Och de har haft råd till att göra det.
Ja, de har inte behövt plocka ut en massa. Nej. Så det har ju stor betydelse.
Men hur kände, kan du komma ihåg hur det kändes när ni avslutade Beach Club och du insåg att det här är slut?
Vi var ju väldigt besvikna. Alltså för de körde ju oss resor där helt. Vi hade ju kontrakt. Alltså så att,
ja, jag kommer ihåg det.
Ja, så att det var ju, då var det mycket i tidningar fram och tillbaka och politikerna stöttade oss. Och han, Rolf Johansson, han bara satte skopan i för att han skulle markera. Och sen så... Han satte skopan i och sen så bådde han dem att köra båten. Och då var ju alla våra grejer kvar.
Så att, men fan gjorde du då?
Nej, vi fick ju börja plocka iväg. Men sen... Sen blev det ju någon sån där framåt... För då blev vi lovade att... flytta in i det nya som de skulle bygga. Så vi fick ju ett nytt kontrakt där. Och det skulle ju vara med... Det skulle vara så fint med sån här golv med fiskar. Och det skulle vara öppningsbara tak och sånt. Men de byggde ju inte det alls. Så att vi ville ju inte ha det sen. Nej. Det var ju en aula de byggde.
Ja, det var det.
Det var ju liksom, de byggde det för sin, det de skulle ha det till. Och jag menar, då var man ung och man förstod inte. Men jag menar, konceptet... Man tyckte ju man själv var så viktig, för det var vi som drog dit folk och allting, uppe till nattklubb och allting. Men hela till huskonceptet, när man blir äldre och börjar förstå det, det är ju att folk bor, folk äter, folk spenderar pengar. Då är det inte så viktigt vad vi, lite folk och att vi tjänade pengar i en hörna.
Jag tänkte vi avslutar det här samtalet med att ni får berätta ett sånt där minne som verkligen står ut från era... långa karriär i nattlivet i Tylösand. Om vi börjar med dig, Janne.
Ja, det unika, det var väl när Tipsextra, det fyller ju 50 år nu, så hade de ju många lag som bodde i Halmstad och tränade försäsongsträningen i Halmstad. Så jag kommer ihåg Nottingham Forest och Arsenal och Chelsea. Och Nottingham Forest kommer jag ihåg var första laget. Och de var så hårt hållna. Managern satt och kollade så att de verkligen gick och la sig klockan 11 och inget snack. Sen kom Arsenal och de var helt tvärt emot. Det var ju Alan, det var en sån här popspelare. De kom ju hem 5:30 på morgonen. Det vet man ju vad de hade varit på i Sverige. Och Chelsea, de drack upp all öl i natt egentligen. Va? De staplade glasen ovanpå varandra. Det är såna lite udda, kul grejer. Alltså.
Tur att de inte hade möjlighet att filma och lägga ut sociala medier.
Ja, det är säkert. De hade dykt upp. Men jag tänkte på pengar man kunde tjäna. Om man hade haft en mobil på den tiden.
Ja, inte bara en telegraf.
Nej, precis.
Lasse, vad har du för minne?
Ja... Jag tror att det är den här premiärkvällen på Beach Club, som var man än hållit på med sån här med öppna ställen och diskotek, det ena eller det andra, så är man, när det börjar närma sig, så är man precis lika nervös varje gång om vilka kommer. Kommer det folk? Blir det bra? Eller när man har hållit på. Och när vi kom ut... Och vi hade väl varit hela dagen håll på, så körde man hem om man skulle ha kassor. När vi kom ut då, va, så var ju liksom hela planen full. Hela berget var full. Och det var ju 2 timmar till vi skulle öppna. Ja. Och det var ju en sanslös upplevelse. Sen nästa, jag har en till. Sen är det ju alltså de här, om man inte tar de första åren med den här baren, men sen de... Om vi tar de sista 5-6 åren när det var liksom fullt av folk varje kväll. Och det som var intressant var ju att du hade föräldrarna på ena sidan och deras ungdomar på andra. Och då var det ju människor från 80, Fredblad-gubben och alla de här
Arvin Just eller Thomas.
Nej, Thomas var i baren. Nej, men alltså just den här samlingen med. Och jag har ju fantastiskt minne från den här tiden. För hela mitt garage är fullt av de här collagen som frugan gjorde på alla somrarna. När jag klippte in alla de här gamla folket som var där. Mm. Och då ser vi ju hur unga vi var.
Ja, att ni var så unga en gång i tiden.
Ja, de flesta där kompisar som man har idag, de hade hår och allting. Det har de
Går du ut där ibland och tittar på de här bilderna?
Det ser jag varje dag. Nej, så en bil i garagen.
Fint, ja.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, faktiskt.
Nej, men det är, och alla som kommer och hälsar på och sånt, va? Så nej, de blir helt nostalgiska när de ser det här.
Fint.
Det är det som är nackdelen med datorer och liknande idag. Jag vet inte hur mycket bilder och sånt, men nu när man sitter och bläddrar i allt det här gamla som vi hade sedan den här tiden med fotorna och liknande. Det är inte kul att sitta och titta på din dator. Det gör man ju aldrig.
Nej, det är bättre att ha det i garaget.
Ja, nej, men alltså bild, alltså som man hade kort innan.
Jag tar det med mig som en... Jag har lärt mig vara en telegraf här, och sen har jag lärt mig att jag ska skriva ut bilder och sätta upp i garaget.
Ja.
Tack så mycket, grabbar, för att ni tog er tid.
Tack för att
du kom. Trevligt
samtal.
Tack. Detsamma.